Välkommen till Studio DN. Det här är veckan när...
Ledarna för G7-länderna möttes i Biarritz. Förutom artighetsfraser enades man om att skänka 20 miljoner dollar för att bidra till släckningsarbetet i Amazonas. I Frankrike sågs mötet som en framgång för president Emmanuel Macron som varit drivande för att länderna skulle bidra. 20 miljoner dollar kan låta mycket, skrev DNs Erik de la Reguera. Men bara själva mötet i Biarritz kostade lika mycket att arrangera.
I den svenska politiken var det här veckan när Vänsterpartiet ville utesluta riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh som sen lämnade frivilligt. Och Moderaterna kom med ett förslag för att försöka minska Sveriges asylmottagande med 70%.
Och det här var också veckan när Greta Thunberg seglade in i New York efter 2 veckor till havs. Hon togs emot av 17 segelbåtar från FN, en för vart och ett av de globala hållbarhetsmålen. Dessutom en jublande folkskara och ett massivt medieuppbåd. Idag, fredag, strejkar hon utanför FN-högkvarteret.
Och en annan resa tog sin början. DNs specialchartrade tåg tuffade ut i Europa. 350 passagerare är nu ute på en semester präglad av kultur och vackra landskap. Igår lämnade tåget Venedig och väntas vara tillbaka i Stockholm igen. Imorgon kväll. I nästa vecka åker tåget ut på ytterligare en likadan tur.
Och så slutligen säger vi grattis till er av Studio DNs lyssnare som bor i Västerbotten. För i veckan kom nyheten att bättre kost, motion och rökstopp markant har förbättrat hälsan i ert län. Ni hade tidigare landets högsta dödlighet i hjärtinfarkter.
Och så det vi ska prata om i dagens Studio DN. 2 kvinnor har skjutits. I Malmö sköts en kvinna mitt på dagen utomhus med sitt lilla barn i famnen. Och i Råcksta utanför Stockholm dog en 18-åring. Vad är det egentligen som händer? Bränderna i Amazonas, hur illa är det? DNs korrespondent i Sydamerika finns med på länk. Och så ska vi försöka bringa reda i sommarens mystiska atomolycka i Ryssland. Varför vet vi så lite om vad som har hänt? Jag heter Alexandra Urismanotto.
Och jag heter Augustin Erba. Ja, välkomna till sensommarens första Studio DN. Det här är sista fredagen i augusti och när vi spelar in det här är klockan strax efter 1.
En 18-årig kvinna sköts till döds i Råcksta.
Kvinnan sköts på öppen gata.
2 kvinnor har skjutits till döds på bara ett par dagar.
En man har ikväll anhållit.
Polis fick in flera larm om skottlossning.
Starka reaktioner efter att kvinna i 30-årsåldern skjutits.
Och vi ska börja med de brutala skjutningarna som präglat veckans nyhetsrapportering. 2 unga kvinnor har skjutits ihjäl, en i Malmö och en i Stockholm. Min programledarkollega här, Alexandra, du har ju bevakat det här. Vad vet vi så här långt?
Inte särskilt mycket. Polisen har ju varit förtegen med information om det här. Det är de ju ofta och det ska de väl också vara för att utredningen ska kunna gå framåt på rätt sätt. Så att inte vittnen blir påverkade och så där. I Malmö, där vet vi att det fanns många vittnen till den här händelsen och vi har pratat med flera av dem. Det här var ju en händelse som skedde mitt på ljusa dagen vid 10-tiden på morgonen utomhus. Mellan massor med bostadshus. Så det fanns ju många som kunde se det som hände och där är det många som har beskrivit det här som en, ja, men närmast en avrättning, alltså mitt på gatan där. En man är gripen i det här fallet men han är inte misstänkt för själva mordet utan för medhjälp till det och också på den lägre misstankegraden.
Så vad skulle det kunna betyda att medhjälp?
Alltså det kan handla om, det verkar i alla fall inte vara han som har avlossats några skott helt enkelt. Och eftersom det är sån låg misstankegrad så är det också så att det är inte särskilt otroligt att han kommer att släppas.
Varför, det har ju varit en enorm uppståndelse kring det här. Och varför är de här händelserna så ovanliga?
Ja, men det är väl en sak som sticker ut väldigt och det är att det är fråga om 2 kvinnor. Och det var ju redan när det här hände i Malmö som ju var lite före då att eller 2 dygn före det som hände utanför Stockholm så var ju det en stor sak. Och att kvinnor dödas också då med vapen, alltså skjutvapen, är ju väldigt ovanligt. Vi vet ju inte heller någonting om motiven i de här fallen, men det man kan säga om när kvinnor dödas är ju att det nästan alltid är en fråga som jag ska säga inom familjen, alltså det är någon närstående som dödar kvinnan. Och sen är det också så generellt att den vanligaste den vardagaste mordet så att säga, det begås med kniv och det begås också i ett hem, så att säga, i en bostad. Så det är ovanligt på flera sätt.
Mm. Och två stycken efter varandra på det här sättet gör ju naturligtvis att det blir mer uppmärksamhet kring det. Och när man då följer nyhetsrapporteringen, då känns det ju definitivt som att skjutningarna ökar. I alla fall känns det så. Men hur ligger det till här nu egentligen?
Det finns ju olika siffror och det är förstås olika personer använder olika siffror om när man har lite olika syfte. Men vad man kan säga är så här att det dödliga våldet i Sverige det har minskat ganska tydligt fram till 2014 om man tittar övergripande på människor som dödas genom våld. Då. Men därefter så har det ökat lite grann. Och det som man tittar när man bryter ner de här siffrorna är att de allra flesta typerna av dödligt våld, de sjunker. Det handlar om våld inom familjen till exempel. Det går ner. Det som går upp är dödligt våld i då, vad man kallar kriminella kretsar, alltså den kriminella miljön. Och där har det gått uppåt så pass mycket de senaste åren att det nu, så att säga, hela kurvan pekar uppåt. Alltså att det dödliga våldet ökar igen i Sverige. Det är ingen stor ökning, men man ser en tydlig karaktärsförändring helt enkelt. Det är mer av det dödliga våldet som sker i de kriminella kretsarna nu än vad det har varit tidigare.
Mm. Och om man tittar på det dödliga våldet nu och jämför med liksom för 20-25 år sedan, vad är skillnaden då?
Men om man tittar, jag pratade med en forskare om det här i veckan för att försöka förstå det här lite bättre. Och då om man tittar på början av 90-talet när det var betydligt mer dödligt våld än vad det är idag, men där frekvensen av det här kriminella dödliga våldet var lägre, då handlade det väldigt mycket om att bland människor som dog till följd av våld så var alkohol en väldigt kraftigt tydligt inslag. Och det har minskat och det tycks bero på att vår konsumtion av alkohol inte kanske har minskat men har förändrats. Vi svenskarna dricker på ett annat sätt idag och det blir inte de här tydliga de här då våldsbrotten som beror av alkohol på samma sätt. Så det är en väldigt tydlig nedgång. Och sen så är det då, när man tittar på de kriminella elementen så ser det helt annorlunda ut idag. Där vi då på 90-talet hade med de här större gängen, de som vi känner till, Bandidos och Hells Angels och de här välkända hierarkiska miljöerna. Och de miljöer som vi ser idag är mer förortsbaserade gäng som är mycket lösare nätverk som inte alls har de här strukturerna som är satta i sten utan där det är lite rörligare och där också.
Och varför påverkar det?
Ja, det är ju ingen som vet det här helt säkert, men det forskarna säger är att det kanske är lägre trösklar för att begå den här typen av brott. Alltså vem som helst i de här gängen har större möjlighet att kliva fram och göra det. Man kanske också lägger det i högre grad på personer som är mer oerfarna än vad det var tidigare. Det fanns en tydligare hierarki tidigare. Men det där förstås är ju alltid svårt att bedöma utifrån när det är så pass stängda miljöer som det är frågan om. Men det är också därför som polisen numera klarar upp allt färre av de här grova våldsbrotten, för att det är ingen som pratar, det är ingen som berättar.
Nej, just det.
Man skvallrar inte på dem, kallar inte.
Men om man då tänker, om man då tar detta utifrån ett medborgarperspektiv, för att det är klart att man blir orolig när folk blir skjutna på gatan och att man blir orolig över liksom tryggheten när liksom, även vi i media då liksom berättar om dessa händelser. Var är det farligt för oss vanliga medborgare att vara någonstans?
Det där är förstås en svår fråga att svara på. Jag var faktiskt själv med mina små barn på precis den här platsen där kvinnan blev skjuten i Malmö bara mindre än ett dygn innan det hände. Och det väcker ju känslor hos alla när såna här saker händer, framförallt när det är så brutalt som det var frågan om där, när så många såg det. Och då blir man ju skrämd. Det blir ju alla, och det är ingen som kan säga att en oro ska vara rationell, för det är den ju inte. Det är ju det som är oro. Men om man ändå väljer att titta på siffrorna så kan man väl säga att det dödliga våldet, om man bortser från det som sker i de kriminella miljöerna, det har ju gått ner den senaste tiden och ganska tydligt nedåtgående trend. Så att så länge man så att säga inte är en del av den miljön så ska man väl inte vara mer orolig nu än tidigare i alla fall.
Okej, så vad tror du händer framöver? För nu har det ju utlovats både det ena och andra från politikerna och alla säger att vi måste ta det här på allvar. Vad tror du händer framöver?
Ja, det finns ju de som, om vi nu tittar på precis de kommande veckorna, finns det de som spekulerar i att det här leder till hämndaktioner i den här miljön och sådär. Det kan vi bara gissa, men fokus finns ju från politiskt håll och det har det funnits länge. Frågan är lite grann om man kan komma åt det här på något annat sätt än genom långsiktigt förebyggande arbete. Det är, tror jag, väldigt svårt att göra på något annat sätt.
Mm. Ja, det här kommer vi förstås att följa. Men nu ska vi till någon annanstans där det är svåra bekymmer, nämligen till Amazonas.
Amazonas. 5,5 miljoner kvadratkilometer regnskog som sträcker sig genom 9 länder. En enorm artrikedom och kanske den viktigaste nyckeln om världen ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen och dess katastrofala konsekvenser. Nu brinner regnskogen mer än någonsin. Henrik Brandao Jönsson, DNs korrespondent i Sydamerika, är med oss från Sao Paulo i Brasilien nu. Vad vet vi om bränderna, Henrik?
Ja, vad vi vet om bränderna, det är ju att de fortsätter. Det är liksom bara för att man har bestämt sig för att man ska släcka de här bränderna så är det ju inte så lätt att göra. Utan det här har ju pågått i över en månad och det är ett område som är större än Europa och de har kanske tillgång till ett 10-tal plan. Så att jag menar, du kan ju tänka dig själv hur svårt det är att hitta de här bränderna. Och sen har ju viljan har ju varit väldigt dålig att släcka bränderna. Och det är militären ska utföra det. Militären tillhör ju Jair Bolsonaros mest trogna anhängare. Så att om de känner att han inte egentligen är så sugen på att släcka bränder så är inte de heller så sugna på det. Så att vi har fortfarande inte fått några bevis på att nu har 5% av bränderna släcks. Nu har 10% släcks. Vi vet ingenting. Vi har ingen information. Så att bränderna fortsätter. Men däremot så igår så gjorde han ju en tvärvändning. Han pudlade Bolsonaro och sa att införde ett dekret om ett eldningsförbud i hela Amazonas. Och det var väldigt, väldigt bra att han gjorde. För det sänder en signal till de här kriminella skövlarna att nu är det förbjudet, det är olagligt. Det var det i sig innan också olagligt att sätta fyr på regnskogen, men nu är det tydligare. Så det var en bra signal från Bolsonaro.
Vi måste nog backa bandet lite här. Du pratar om människor som liksom eldar upp regnskogen. Det låter ju för en utomstående helt befängt. Varför håller man på med det?
Ja, man gör så här. Alltså, man tror liksom att folk eldar upp för att de ska liksom komma åt träden och vegetationen. Utan det är alltså jordbruksmark man vill ha. Brasilien är en av världens största livsmedelsproducenter. Det är nötkött, det är soja, bomull, allting. Och det är ju väldigt billigt att ta mark i Amazonas, för det är statlig mark. Du behöver liksom inte betala någonting. Du kan bara åka upp där och så tar du några hektar mark, fäller skogen, så börjar du odla där. Staten är inte närvarande där. Och då åker de här liksom boskapsskövlarna, de närmar sig då söderifrån hela tiden in i Amazonas. Hugger ner träden, röker bort resten av vegetationen med en kätting som sitter fast mellan två bulldozers. Och sen när det då har torkat, det här liksom man rivit ner efter typ 2-3 veckor, då sätter man fyr för att förbereda marken för att det ska bli jordbruksmark. Och när man har bränt så sår man fröer, så odlar man ett gräs som då de här nötkreaturen ska äta av. Så att det handlar om att man förvandlar som världens finaste, vackraste regnskog till betesmark för kossor. Och jag menar, det finns så mycket annan mark i Brasilien. Brasilien är ett av världens största länder. Jag såg en undersökning nyligen nu av 10 hektar mark i Brasilien så är det 1 hektar som är produktiv. 3 stycken används inte, 3 hektar används inte och resten av hektaren har liksom dålig produktivitet. Så att istället för att bryta ny mark så kan man ju fortsätta vara på den mark där man redan är men vara mer effektiva där. Och det är det man inte gör. Och varför gör man inte det? Jo, därför det är fortfarande billigare att skövla regnskogen än vara produktiv någon annanstans.
Ja, det låter ju inget vidare. Men du, hela världen pratar ju nu faktiskt om att det brinner i Amazonas. Varför är det en sån oerhörd uppståndelse kring det här? Det pratas ju väldigt mycket om det här i relation till klimatfrågan. Kan du förklara det där?
Ja, alltså Amazonas, det är världens viktigaste regnskog. Det är världens största kolsänka. Så man kan säga att Amazonas tvättar våra synder. Ju mer koldioxid vi har, desto mer så tvättar Amazonas regnskog den koldioxid. Så den är väldigt, väldigt viktig för att den binder då koldioxiden där. Och i och med att det är den största regnskogen i världen så blir det att den binder den mest. Och förlorar vi då Amazonas, då rubbas ju hela klimatet och kommer det komma mindre regn. Så att de här boskapsskövlarna får de mindre regn. De kommer ju förlora själva på detta här. Och det rubbar liksom hela planeten. Så det är därför Frankrikes president Macron skrev att det brinner i vårt hem. För att vi har liksom ett förhållningssätt till Amazonas som en del av vår planet. Och det är det som inte Bolsonaro har förstått. För han menar att Amazonas är brasilianskt. Visst är det brasilianskt, det ligger i Brasilien. Men vi har ett känslomässigt förhållande för att vi kommer ju dö om den här skogen försvinner. Så därför är ju Amazonas så oerhört viktigt.
Just det. Och du pratade här om att Bolsonaro nu har agerat för första gången kan man väl säga hittills. Och du nämnde det som någonting positivt. Men hur har det sett ut hittills och varför har han tidigare varit så motstridig?
Ja, alltså det är ju så här. Han har ju haft en del gäng bakom sig för att kunna bli val i Brasilien. Och det hade han då dels jordbrukslobbyn. Så alla de här liksom boskapsfarmerna har röstat på honom med hans mest trogna väljare. Och de har ju väntat en, alltså Bolsonaro tillträdde i januari, då var det regnperiod i Amazonas, så då kunde man liksom inte sätta fyr på någonting, så de har väntat och väntat och väntat fram till torrperioden började nu i juli, augusti, och då hade de planerat att göra den här bränningen. Alltså nu har åklagare och rättsväsen slutligen vaknat i Brasilien och hittat alla de här chattarna mellan boskapsfarmar, och de bestämde sig den 10 augusti för att sätta fyr på regnskogen. Så liksom, det här är planerat. Och det är väl givetvis så att Bolsonaro känt till detta, men det är ju hans trogna väljare. Han vill att Brasilien ska sälja mer livsmedel. Brasilien ska bli ett rik land. Blir Brasilien ett rik land, tjänar mer pengar, kan han bli återvald. Så han är liksom delaktig i hela den här förbränningen av Amazonas.
Ja, tack snälla för det, Henrik. Det lär bli mer rapporter om händelserna i Amazonas framöver. Vi går vidare till nästa ämne.
Det har nu gått mer än 2 veckor sedan vi fick höra om att det hade skett en explosion under ett ryskt experiment. Det kallades först för ett misslyckat rakettest, men sen har det sipprat ut information kontinuerligt. Det har skett evakueringar trots att myndigheterna först sa att det inte var någon fara. Och för alla oss som har sett serien Tjernobyl och för oss som faktiskt var med på den tiden, då blir man ju orolig över vad det är som har hänt och hur det ligger till med strålningen. Och med oss för att reda ut allt detta är DNs vetenskapsredaktör Maria Gunther. Välkommen!
Tack.
Ska vi börja med att reda ut det här med strålning kanske? Och att jag säger det med sån förtjusning, det beror ju på att Maria är ju faktiskt doktor i partikelfysik. Så att om det är någon som kan förklara det här för oss så är det ju Maria. Vad är strålning för någonting?
Ja, alltså jag skulle säga att jag också doktorerade på institutionen för strålningsvetenskap.
Ja, men du ser. Ja, det är bara den ena bonusen efter den andra till lyssnarna.
Alltså strålning, det är ju då överföring av energi egentligen. Men det man pratar om här är det man kallar för joniserande strålning. Alltså det är strålning som har så mycket energi att de kan göra joner av atomer. Alltså de kan slå ut elektroner från atomer. Så att
elektronerna, ja, det är de som snurrar kring atomkärnan. Ja, och slår man ut dem så blir det så kallas atom, så kallas det för joner istället.
Precis, då blir det en jon och den kan joner kan ställa till med mycket i kroppen till exempel. Då. Så det är därför joniserande strålning kan vara farlig och kanske orsaka cancer och andra skador i kroppen.
Okej, okay, så vilken sorts strålning är det som är farlig då generellt?
Ja, om man då ska prata, om man står vid en exploderande reaktor eller en atombomb, alltså då får man ju väldigt akut jättemycket, jättehöga stråldoser på sig. Alltså då, dessutom får man ju dessutom brännskador och andra, man får säkert saker på sig också. Så att, men då får man en typ av strålning som man kan dö av inom några dagar eller veckor eller på en gång. Men när man då pratar om som till exempel nedfallet från Tjernobyl, till exempel, då är det en annan typ av strål. Då är det som är farligt då är att det kommer ämnen som är radioaktiva som har läckt ut från den här olyckan och som kroppen tar upp. Så man liksom får in dem i kroppen. Och så sitter
man andas in då till exempel?
Ja, eller andas eller in när man får in med maten. Ja. Jag får in med maten och så här. Och då är det ju vissa ämnen som är mycket farligare än andra för att kroppen vill ta upp dem. Alltså om man säger då cesium-137 är väl ett ämne som alla har hört talas om. Som har hört talas om Tjernobylolyckan. Och cesium är väldigt likt natrium.
Alltså salt? Typ.
Ja, som finns i salt.
Ja.
Och som vi har i hela kroppen. Så alltså kemiskt är de väldigt, väldigt lika. Så att kroppen, när det kommer cesium så kan kroppen tro att det här är natrium. Det är någonting jag behöver. Och så tar man upp det och så har man det liksom kvar i kroppen. Och så om den här radioaktiva atomerna sönderfaller så kommer det då strålning inifrån kroppen.
Just det. Och jag sträcker mig bordet här för att jag har nämligen tagit med sig sin bok här, strålskyddsboken. För du pluggade speciellt strålskydd här för...
Ja, när jag gick min civilingenjörsutbildning så ingick det 2 poäng strålskydd. Och det, nu tog jag med min gamla kursbok här, för här står allt man behöver veta.
Ja, det här är, periodiska system, någon slags variant på periodiska systemet på utsidan.
Ja, det är det som kallas för en euklidkarta där man kan se alla olika varianter av alla av de olika atomkärnorna. För att i varje grundämne kan jag ha många olika varianter där en del atomer är stabila och andra är radioaktiva.
Just det. Och nu får du tillbaka den här boken. Ja, jag vet inte, du ser inte ut att behöva den, men jag lägger
den. Jag behöver den.
Men så här, om man tittar på den här strålningen då, så till exempel från då Tjernobyl, så här cesiumstrålningen då, så får man i sig något av det här. Men det är ju inte bara cesium som kan vara farligt, utan det kan ju finnas annan strålning också.
Ja, absolut. Men alltså det finns alltså det som man är farligt då efter den nedfall, det är cesium, sen är det jod 131 oftast. För jod är också en sån här ämne som vi har i sköldkörteln. Och det är en väldigt, där har vi liksom 70% av allt jod vi kommer in så att kommer till sköldkörteln, och det är ett väldigt väldigt litet organ. Men där allt jod hamnar där, så att därför om det finns radioaktivt jod och man får i det, så kommer nästan allting att hamna just i sköldkörteln, och då kommer den få jättehöga stråldoser just den. Och så därför sköldkörtelcancer är ju sånt som man har sett mycket, många fall i närheten av Tjernobyl efter den olyckan.
Just det. Så att om man då har det har ju funnits flera så här nertystade, jag menar Tjernobyl där man tystade dem ner och sa ingenting. Det upptäcktes ju i Sverige att det var ju i Sverige som det upptäcktes att Tjernobyl hade exploderat.
Just det.
Det var ju någon folk som skulle in på något av våra kärnkraftverk, om jag inte minns fel.
Ja, det var på Forsmark. Och som jag minns det så var det en person som gick in. Och så han hade inte kommit in på kärnkraftverket. Han skulle gå ut och hämta en sak i sin bil som han hade glömt. Och så gick han ut genom den här säkerhetskontrollen som de alltid måste gå igenom. Och då gav det jättemycket utslag. Så han hade inte ens varit inne på själva Forsmark, utan han hade fått med sig det utifrån.
Alltså, så då trodde de att det var hos oss det var,
absolut.
Det var så, och slog larm och så, men så visade sig då att det var halterna som kom ifrån Tjernobyl. Men det är inte första gången som ryssarna tystade ner en olycka vid Tjernobyl, utan det har varit tidigare också.
Ja, det fanns ju för bara några år sedan så kom det ett moln med rutenium. Det är också ett ämne som inte är farligt för människor, för det är något man tar i sig. Men hösten...
När du sa rutenium tänkte jag, nu är det så här, det här är sånt där som finns i pyttipanna och kroppen älskar det.
Ja, precis, så att, nej. Men det alltså, hösten 2017 så kom det var det väldigt många länder i Centraleuropa och Västra Asien som upptäckte förhöjda halter av det här ämnet. Och Ryssland bara sa att det kan inte komma härifrån. Vi vet ingenting om det här. Och nu kom det en studie om det faktiskt här i sommaren, när man verkligen kan dra slutsatsen att det här kommer från en anläggning som heter Majak i södra Uralbergen, där man upparbetar utbränt kärnbränsle.
Rimligt helt enkelt.
Helt rimligt att det kommer därifrån. Ja, det finns allting tyder på det, och hur vindarna har gått och vilket nedfall som har kommit var. Men Ryssland säger ingenting. Och det är ju samma sak nu. Och det var också en olycka 57 på samma ställe faktiskt. Också i det här Majak, där det var någon stor explosion troligen. Men ja. Det var mycket värre, för då fick de, då utrymde de massa byar också, tror jag.
Ja. Jag kommer en svensk bok här nu precis i dagarna som heter Väderfenomen, som handlar om just den olyckan. Skönligt där bok. Om man då tittar på då, det är det här, det är uppenbart så här, vi kan inte lita på rysk liksom information kring de här sakerna. Och innan vi går in på liksom själva den senaste olyckan, så skulle jag bara vilja fråga så här, men vad kan man göra då, om man då förstår att det är något på gång? Så här, vad kan man göra för att skydda sig?
Ja, alla kanske har hört talas om jodtabletter. Det säger de ju att de... har hamstrat i Ryssland nu efter den här olyckan. Och det, alla som bor nära kärnkraftverk i Sverige får ju jodtabletter. Och det kan man ta om man tar dem precis rätt tidpunkt. Alltså precis...
Nu vill jag genast veta vad precis rätt tidpunkt.
Ja, det är när det kommer mycket radioaktivt jod ut. För radioaktivt jod lever ganska kort tid. Så det är en väldigt kort period som man behöver ta det. Men om man då, tanken är då att om man inte har jodbrist när det här radioaktiva jodet kommer, så kommer man inte kroppen ta upp lika mycket. Så att i Sverige är det så att då kommer strålsäkerhetsmyndigheten gå ut och säga att nu ska ni ta jodtabletterna.
Men halveringstiden för jod, nu har jag inte gjort det i huvudet, det står säkert i din fina
bok. Ja, det står faktiskt här, jag kollar.
För jag tänker att liksom det här fönstret, alltså hur stort, alltså vad pratar vi om? Pratar vi om att liksom man tar det i liksom inom 2 timmar eller inom 8 timmar, eller vad tror du?
Alltså nu kollar jag här, halveringstiden för jod är 8 dagar, och det är väldigt kort, så det är väldigt, väldigt kortlivat. Så att det är nog faktiskt nästan på timnivå när man ska ta det. Men sen är det viktigast för barn och för gravida kvinnor. Och sen har jag också läst på att är man över 40 så spelar det ingen roll, för då ökar inte risken för sköldkörtelcancer om man får i sig.
Jaha, för att innan man redan... har cancer är man redan död då? Typ.
Ja, typ. Jag skulle tro det.
Okej, okay. Det var ju både glädjande och lite deprimerande samtidigt. Okej, okay. Ska vi gå på... Nu tycker jag vi tar oss till den här olyckan, som ju faktiskt är en rätt allvarlig olycka med tanke på att det har varit ett antal dödsfall och så. Ska vi börja med att reda ut så här, vad vet vi om den här olyckan?
Ja, vi vet att det var en explosion den 8 augusti. Och vi vet att 7 personer dog. Och nu har vi också fått veta, vi vanliga, att alldeles efteråt så stängde Ryssland av. Alltså det finns ett nätverk av mätstationer som mäter radioaktivitet över hela världen. Ett internationellt samarbete, en organisation som heter CTBTO, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. De har ett sådant nätverk av mätstationer de alltid kollar för att de ska... syftet är att man ska upptäcka om någon gör olagliga eller kärnvapenprov. Och de rapporterar in då till en organisation som finns, den här organisationen som finns i Wien. Men alldeles efter den här explosionen så slutade Ryssland att rapportera in, eller de stängde av rapporteringen från några av sina stationer som låg i vindriktningen från olyckan. Så vilket ju, och de säger att vi har all rätt att göra det, för det här är frivilligt, och det är sant, det är frivilligt, men det strider liksom mot hela...
Poängen är liksom borta så.
Ja, alltså det här avtalet har inte trätt i kraft än, men liksom i hela... Öppenhet är liksom en grej som ingår i det här avtalet.
Mm. Men får jag bara fråga, var det någon som reagerade då när de lät bli att rapportera det här?
Ja, det tror jag. Det var ju väldigt... jag har ju pratat med dem som jobbar med CTBTO i Sverige. Jag pratade med dem då, och då sa de ingenting till mig. För att då fick de inte säga något. Men nu har liksom CTBTO gått ut och sagt det själva. Att just de här mätstationerna stängdes av. Men de har precis haft ett möte i Wien den här veckan, den här organisationen. Jag vet inte riktigt vad som har sagts där, men jag kan tänka mig att det har diskuterats en del.
Men den här explosionen då, vad är det för slags forskning vad är det för någonting som de håller på att experimentera fram, eller vad det nu är de gör?
Ja, det är ju också mest bara gissningar. Men det är många som tror då att de håller på att bygga en missil som ska drivas med en kärnreaktor. Alltså ska en kärnreaktor som drivmedel. Alltså för att Putin har gått ut och skrytit om de här fantastiska vapnen som de håller på att bygga, skulle kunna löra sig hur som helst och hur länge som helst uppe i tills de behöver gå ner. Alltså det är ett ganska väldigt otäckt vapen. Det är någon som har kallat det för ett domedagsvapen. Alltså, så att är det sant att de håller på att utveckla det här, så är det verkligen otäckt. Och det är mycket som tyder på det, för att det är någonting som... Det har kommit ut mycket radioaktiva ämnen efter explosionen. De fick ju exempel 16 gånger högre strålnivåer i det här samhället som ligger i närheten. Men om det är om det är själva reaktorn ombord som har exploderat eller om det är en explosion som har skadat reaktorn på något sätt, det vet vi inte.
Nej, just det, för precis. För i Tjernobyl så var det ju faktiskt inte en härdsmälta, utan det var ju själva det var en explosion som inte var en härdsmälta, till skillnad från Fukushima som faktiskt var en härdsmälta.
Ja.
Så att okej, men vad heter det? Men vad då, skulle de ha en pyttereaktor då, mindre än på en atomdriven ubåt? Alltså det verkar ju väldigt optimistiskt.
Ja, jag vet ju att USA höll väl också på att försöka utveckla sådana här på typ 50- och 60-talet och la ner det, för att det var en helt, det är så farligt på så många sätt, både att utveckla det och att använda det. Och,
ja.
Och vi vill ju inte jättegärna ha liksom små kärnreaktorer som Nej. Flyger omkring.
Nej, men med mina begränsade kunskaper i den här sådana frågor så tänker jag ju ändå att mycket av vapenteknik, teknologin på, liksom under kalla kriget var ju att man skulle skjuta upp interkontinentala missiler som det kallades då, och sen så skulle det då ta kanske 17 minuter eller 18 minuter innan de slog ner. Och på sistone har det ju verkligen varit så att man har sett att utvecklandet av nya vapen har varit fokuserat just på att slippa den här tiden, det vill säga att antingen stationera vapen ute i rymden som bara kan åka ner, eller stationera vapen under vatten som liksom mycket närmare liksom fiendens kuster. Och sen också det här senaste vapnet som jag läste om, som handlade om någon slags överljudsvapen som gick otroligt fort och som kunde lägga sig väldigt nära marken, som var svår att se med radar. Så att det är klart, det är kanske inte otroligt att ryssarna vill utveckla något sånt.
Nej, och det är det som jag tycker är riktigt otäcka här. Jag menar, jag är inte jätteorolig för det radioaktiva nedfallet som har kommit runt där. Det är inte så mycket, och det läskiga är ju vad det är de håller på att göra.
Mm. Vad är det som är det problemet med det här vapnet?
Ja, problemet, alltså det finns ju många problem. Jag är ingen vapenexpert, ska jag säga, men det är ju, alltså dels är det ju ett problem om man kan, för att man ska kunna, den kommer upp i luften väldigt länge och kunna styras hur som helst, och sen också att
just det,
vi har
bränslet tar inte slut.
Nej, och sen så har vi också att ha en kärnreaktor och flygande uppe i luften. Det känns inte jätte.
Ja, nej, det förstår härligt. Jag just det, precis, för att saker går ju snett ibland och så ramlar ner och så plötsligt precis. Har man en kärnreaktor i huvudet.
Ja. Ja.
Ja, nej, men det är dåligt, kan vi väl enas om här. Ja, nej, men vi får väl helt enkelt hoppas att den här strålningen fortsätter att klinga av och att den här olyckan får sin förklaring och att transparensen ökar, så att vi kan berätta mer om vad det är som händer. Så jag vet att vi har reporter som håller just nu på att jobba med några artiklar som kommer ut i dagarna, som jag hoppas ni kommer att tycka är intressanta. Tack DNs vetenskapsredaktör Maria Gunther och doktor i partikelfysik. Sällan har väl det varit så specifikt. Vi hoppas att lyssnarna nu går hem och studerar både vad joner är för någonting och joniserande strålning och sådär, så att vi kan hänga med i det här framöver också. Tack så hemskt mycket.
Tack.
Du har lyssnat på Studio DN. Det här är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Jag heter Augustin Erba.
Jag heter Alexandra Urusman Otto.
Researcher var Sabina Marmulakai och tekniker har varit Oliver Bergman. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.